Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. En podcast om hemberedskap och att klara sig själv. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag som vanligt Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle. Småbruk handlar det om också, Kalle, lite grann.
Just det.
Lite grann bara.
Är det att du försöker sätta småbruk som koncept och namn för att du äger domänen småbruk? Är det varumärkesarbete det här?
Nej, det är det inte. Utan, eller ja, det blir det väl egentligen indirekt. Men egentligen så är det så här. Jag ville återetablera det ordet. Jag tycker, du vet, det är så mycket amerikanisering och allting. Och man, när folk börjar prata om homesteading, vet du, i Sverige, då...
Då sätter du ner foten.
Då sätter jag ner foten. Ja. Så jag gjorde det, jag kommer inte ihåg när det var. 10-12 år sedan kanske. Då började jag jobba med det där med småbruk och prata om det, för att det är en så stor del av våran kultur också då, va?
Ja.
Och det var det andra ordet är ju det som är hemställe då. Mitt hemställe. Där jag bor. Det är ju ett annat svenskt ord då som...
Hemställan?
Ja, men det är något annat. Hemställe. Det är
ditt... Vad är hemställan?
Hemställan, det är väl... Ja, exakt, vad är det? Du gör en hemställan. Jag kan faktiskt inte svara på det.
En formell begäran?
Ja.
Ett förslag. Här kommer en hemställan. Ska vi prata lite om vad du har gjort sen sist, Patrik?
Ja, det kan vi göra. Bland annat varit på hundutställning i Norge har jag varit.
Okej.
Okay. Ja. Och det var lite katastrofträning.
Åh nej.
Ja, men du vet, jo, det är ju så här att vi tycker ju våra hundar är så, den här svenska lapphunden är så otroligt bra.
Ja.
Och det är ju en riktig småbrukarhund. Den är egentligen precis vad som helst, för den är ju en vallhund och är så smart och så, va, så att du kan ha den till nästan vad som helst, men den hjälper ju oss med... Ja, dels håller den ju rovdjur borta så länge de är ute. Problemet är ju på nätterna när de är inne då, va. Mm. Det är allt ifrån skater till allt annat också, va. Så de skyddar ju våra djur här. Men sen tar de ju sorken också.
Det är ju bra.
Gnagarna, ja, alltså du vet, vi har så mycket sork här, så vi kunde inte odla utan dem egentligen, va.
Nej.
Vi fick ju ett mellanår med den gamla hunden innan vi skaffade dem här. Det var förstört jättemycket.
Jaha.
Men sen är de ju jättebra. De liksom vet ju hur saker ska vara, så de rättar ju till, va. Så när jag har ju inte satt upp det här permanenta stängslet för fåren, utan det är ju ett elnätstängsel uppe. Och är det så vi säger ta in fåren, säger vi, ja, då tar de in fåren. Alltså de löser ju liksom uppgiften. De är båda två samarbetar och springer runt och sånt, och så tar de in, föser de in dem.
Underbart.
Ja, men alltså de är otroliga, och så de allra mest kärvänliga hundarna som finns då samtidigt då.
Men hur är de på åka till Norge då?
Ja, men alltså du har ju varit här och hälsat på, du vet ju hur våra hundar har det. De är liksom ute hela dagarna på ett och ett halvt tunnland här, va.
Mm.
Och jobbar.
Ja, de har ganska fri tillvaro.
Ja, precis. Och jag har fått reflektera väldigt mycket och även rannsaka mig väldigt mycket efter den här helgen, kan jag säga. För att, ja, men vi tycker ju att våra hundar är så, de är väldigt trygga då. Den yngre har ju varit lite ungdomligt osäker och sådär kanske, men otroligt bra. Men det är ju här, du vet, det kommer ju folk på kurser och hundar och hundvalpar och det är så mycket, men då är de ju alltid på sin plats, va?
Mm.
I de värmländska bergen ute i skogarna i glesbygden. Och så åker vi, jag visste faktiskt inte att det var så stor, är det utomhus eller inomhus har vi när vi kom. Vi som har varit på hundutställningar utomhus i februari i Mora, va? Nej, det är inomhus. Och så var det Oslofjordens konferenscenter. Och 3 000 hundar. Du, jag har nog aldrig varit i en så stor lokal i hela mitt liv förut nästan. Vet du. Jag vet inte om det var 8 eller 10 basketplaner i en enda yta.
Så kommer kan man säga in... att det, även du togs från de värmländska bergen?
Ja, det kan man göra! min hustru...
Alltså jag har ju sett hur du lever. Du lever ju en väldigt fri tillvaro i de värmländska bergen.
Ja, så kan man säga. Jag gör
du är
ju
väldigt trygg med kursdeltagare och hundvalp och så. Men det är ju där.
Ja, precis.
Hos dig.
Precis. Men... i alla fall då, så vi var ju, och vi hälsade ju på hon som hade fött upp våran första lapphund också, så det var ju jätteroligt då. Och hon hade 2 kullar samtidigt nu då.
Oj.
Ja, men ja, vi satte upp våra burar där och hundarna var minst sagt förvirrade, kan jag väl säga. Och du vet, det var ju någon som satt upp i taket och bara skrek rätt ut, va, i högtalarna då, men det visste ju inte hundarna. Jag såg en gång, och så det var ju inte låg nivå heller, va, utan det var ju alltså, och så tänker du, ja, men alltså jag vet inte om det var 1000 människor där i alla fall, för det var ju 2 dagar då, så det var ju inte alla 3000 hundarna samtidigt.
Nej.
Men vilket sål i den här lokalen, vet du. Och jättehala plastgolv då, va, för tassarna. Och våra hundar, de tänkte, vad har de hittat på nu liksom? Det här var, ja, men alltså jag...
Och sista stunden kommen, tänkte de.
Ja, lite grann så här att nu är det något jäkligt tokigt alltså.
Mm.
Och sen då, alltså vi skulle ju vara ut nästan först i ringen också på morgonen då, va? Så att vi hann liksom inte riktigt vänja upp hundarna heller. Men så gick vi ut då, det norska också, det här solet, och jag har väl lite hörselskador, vet du, från när jag var militär, bullerskador tror jag, så alltså, när det är gröt, det är mycket ljud och grötar ihop sig, va?
Ja,
och nej, men då såg jag det var några som saknade som skulle vara ringen, och det var ju vi då, så vi fick ju gå in där och
alltså ni missade när de ropade upp er?
Ja, jag gjorde det, precis. Ja. På norska siffror också då, va? Jag skulle vara längst fram och springa. Och du vet, hunden, den liksom kollar, vad är det här nu? Nästan kryper efter golvet, vet, och svansen hänger och alltihopa det där. Väldigt osäker. På helspänn kan man nästan säga, va? Och så säger de att nu ska vi springa runt då, och det var en ganska stor klass också då. Det var många hundar i ringen med. Och när jag springer där först, vet du, så tycker ju Akka det där att det här var en skitdålig idé. Nu går vi till hundburen igen. Och det är ju så när man springer, vet du, att man har ju dem i vänsterhanden så att de är inåt mitten och springer mot sols, va? Så domarna verkligen ser dem, så inte hundägarna är i vägen. Och du vet, då snäddar hon ju framför mig bara så här snabbt. Tvärst ska vika av in mot sin egen hundbur och ta skydd där inne, vet du. Och jag tänkte det, okej. Nu gör jag en framåtvolt här och så landar jag på fötterna igen. Men det gjorde jag ju inte. Det blev på näsan istället. Och slog krokben på mig, vet du. Så jag daskade ju backen där.
Gjorde du illa dig, eller?
Nej, det gjorde jag inte. Jag kände av ett lite grann dagen efter, alltså det gör man ju, men inte något allvarligt, utan det var ju lugnt upp igen. Men det var verkligen, ja,
Ja,
det var inte bra.
Ramla.
Vad sa du?
Jag hade velat ha en kamera på Ingmarie när du ramlade, sa jag.
Nej, det tror jag inte är någon fara. Men hon var längst bak då, så sprang vi runt. Men de var ju verkligen inte... Men då fick jag också lära mig... fick jag liksom ransaka mig själv också så här att... Du vet, vi lever ju mer ihop med våra hundar hela dagarna. Jag är ju en fel person liksom och... hålla på och träna den här hunden, du vet det där, om du tittar som på polishundar och så vidare, va? De är så otroligt connection med husse eller matte och lyder minsta vink och samspelar helt, va?
Mm.
Jag kan ju ropa in mina hundar på 250 meters avstånd.
Det är bra.
Ja. Till och med när de har jagat iväg en räv eller någonting sånt där, va? Så kommer de. Så jag har ju en disciplin på mina hundar också, en annan sånt kan man säga. Men inte det där. Jag har inte övat, du vet det här, nu ska vi jobba ihop 110% här, jag och du liksom. Förstår du vad jag menar?
Det där är ju så svårt, för mina hundar är ju väldigt fria i sin uppfostran också. Men det är ju för att det funkar ju för oss här. Alltså det spelar inte så stor roll för oss. De är bra på att jaga och det är det viktigaste.
Mm.
Så då låter man det där andra vara lite. Men så hamnar man i sådana situationer när man skulle behöva lite uppfostran. Då ångrar man sig ju.
Mm. Nej, men våra är väldigt lyhörda så. Men det finns den här, vad ska vi säga, gnistan på något sätt där i det där nu. Är det där, nu ska jag och husse jobba här liksom, va?
Mm.
Snäppa upp. Och jag måste säga så här att när jag har tänkt på det där, jag har underskattat det där, vad de håller på med, de här duktiga utställningsmänniskorna, för de tränar ju verkligen sina hundar och får. Hade vi gjort det med våra hundar bättre, mycket bättre än vad vi har. Min hustru har jobbat med dem och det gjorde hon inför Sundsvall och det funkade mycket bättre då. Och men framförallt så är det ju hon som har gjort det, det är ju inte jag som har gjort det. Jag skulle ju bara vara kennelpojk och gå och hämta kaffe och sånt där.
Just det.
Men så är vi ju... men det är också för att det skulle få bli mer hennes grej. Och att jag inte har ytterligare en grej som jag måste gå in i jätteintensivt, va. Men... det måste jag göra om vi ska åka på utställningar, märker jag. Det går inte att ta för lätt på det där, alltså. Det är ju den stora lärdomen. Men sen fick jag också möjlighet att gå runt där. Så jag tog ju en och en hund och gick runt bland all hundurin och alla hundar och utställare och människor överallt. Och ställde mig i de trängsta korsningarna och så vidare. Så att de fick träna på att vara... där och se att det inte var så konstigt. Så fick de gå och vila och så gick jag en omgång till sen när de hade återhämtat sig då. Men två gånger fick räcka, så jag tog vara på det i alla fall då. Men,
ja, men snyggt.
Så det var en lärdom både för mig och för hundarna det där faktiskt. Så,
ja, men vad fint. Då kommer det gå bättre nästa gång.
Ja, det tror jag. Sen känner jag det där att jag är väl inte den som har jättelust att hålla på med den typen av träning faktiskt, så är det. Men det ska man, om man nu ska lägga tid, så måste man ju ge, eller åka på hundutställningar, då måste man ju ge hundarna en chans, va? Och det är inte bara att säga om de kan väl se ändå. Nej, man ser inte hur fin hunden är och så vidare och rygglinjer och sånt när de liksom hukar och springer med hängande svans efter backen.
Nej, nej.
Då får man inget bra betyg, va? Så enkelt är det. Men det var ju också så härligt då när det började tummas ur lokalen på slutet. Så gick, när jag gick med de båda hundarna där bredvid varandra också, så såg de ut som de brukar göra, stolta och...
ja, men vad skönt.
Högt buret huvud och så vidare där inne i lokalen också. Så det... ja, det kändes bra.
Fick du något resultat eller?
Ja, det var, fast det var ju inte bra. Hon fick ju VG Licko, urmoden här. Hon fick VG i alla fall. Ingmarie sprang med henne då.
Ja, bra.
Men i Sundsvall så fick hon ju excellent och vann sin klass då.
Just det. Så jag har ju bara varit på en hundutställning och jag som tur var hade jag ju min jämthunds ung hund, Kerstin, och hon är så otroligt cool. Så hon kunde ju kompensera för min nervositet och min tafatthet. Hon bryr sig liksom inte om någonting. Hon bara, okej, nu gör vi det här. Därför att hon är en sån hon har som personlighet liksom. Så att jag bara tänker om jag vi var ju på hundhus, jag har berättat om det här i en annan podd, men vi var ju där i typ 6 timmar innan det var vår tur.
Ja.
Och jag tänker liksom, mina andra 2 korsningshundar, de hade ju varit bindgalna och skällt på alla andra hundar och hoppat i kopplet och liksom försökt busa och bråka med alla andra hundar hela dagen. Men Kerstin, hon bara satt där. Bara titta. Så det var väldigt skönt för mig.
Ja. Var det inomhus också eller?
Ja, det var utomhus.
Ja, det är det. Det är en helt annan grej att vara utomhus
med jag kan den här tänka
typen
det.
Av hundar.
Jag kan tänka mig det.
Ja, det är det. Så är det. Ja, nej, men så det har ju varit ett äventyr i alla fall då. En liten katastrof kanske man kan säga. Men med mycket, mycket lärdomar och en näsbränna ska jag säga faktiskt också. Där man verkligen fick rannsaka sig själv att... nej, får du skärpa dig, gubbe.
Vi var ju pratar här bra om det, Patrik. Det låter som att du har liksom... Det är verkligen så här, inget misslyckande, bara lärdom.
Ja, det var ju ett misslyckande, men det är ju ett misslyckande. Det har vi ju pratat om mycket i podden där, va? Men det här är sån där lite... värre misslyckande, för det bygger lite på nonchalans då. Då ska man ha sig en näsbränna faktiskt. Så det är bara att skärpa sig.
Ja, det är bara att skärpa sig. Du, hur är det hemma på hemstället då?
Ja, lite bättre är det nu. Vi var ute igår och röjde upp ordentligt här nu då innan det fryser fast allting. Så nu känns det som att det är lite mer under kontroll i alla fall här.
Ja, skönt. Jag sitter och tittar på mina vattenslangar som fortfarande ligger ute sedan i somras.
Ja.
Jag har svårt att tro att det blir någon mer vattning i år.
Mm.
Så det kanske är dags att ta in dem.
Ja, gör det. Men framförallt se till så att de inte sitter i utkast och sådana där grejer. För då fryser de ju sönder nu när det blir kallt, vet du.
Okej.
Det är ju metall där, va? Så att... när det fryser då kan det sprängas under allting. Och det sitter i husväggar och sånt, så kan du ha otur om du har trycket på då, va? Så du har ett handtag ute i slangen i änden som är stängt. Men det ligger ett tryck på, så det är vatten hela vägen genom vattenutkastet och slangen och ut, va? Då kan du spränga vattenutkastet i husväggen också om du har otur, om det blir riktigt kallt, va?
Usch.
Ja, så ut och greja nu sen, Kalle.
Alltså det är ju en rätt... påfrestande tid på året när man bor lite avsides. För det är ju otroligt mörkt så här års.
Mm.
Och det är ju otroligt lerigt så här års. Alltså innan kärlen kommer och jag kör ju balar till djuren med traktorn. Och det ser ut som, jag ska inte säga som skyttegravarna i Ukraina, men nästintill.
Som din grishage.
Ja, det tog jag också en bild på igår. Alltså, grisarna närmast staketet där de kommer och möter mig när jag kommer och ska mata dem. Där är det ju duktigt med lervälling nu. Alltså, de har ju... De står ju som till knäna i sörja.
Mm.
Inte kul för dem.
Jag tänkte, om man ska ha kvar dem över vintern så kan det vara bra att byta hage egentligen. Innan. Mm. Men nu jag vet, för det är ju, om när det frös, det fryr, blir ju varmare och varmare, va? Så när det, vi har ju till och med haft ett år utan tjäle här, va? För några år sedan. Och det måste ju vara väldigt unikt på väldigt lång tid, om man säger så, va? Men nej, men då får du ju inte det här att det liksom blir torrt, va?
Nej.
Alltså den vintern, då fick man ju... Vi väntar idogt på de här robotarna, städrobotarna, som när de blir bra på att skura.
Ja.
Då ska vi faktiskt köpa en sån.
Okej.
Okay. Nej, men det är så att när vi har hundarna som vi har dem, de får ju gå ut och in i princip, va?
Ja, då blir det giggigt.
Ja, men ja, det blir det. Och det räcker inte med den här riktiga veckostädningen heller, va? Utan det behöver ju egentligen tas hela tiden då. Och då det är därför vi överväger en sån. Eller överväger, det gör vi så fort de är tillräckligt bra. För det blir ju också när det blir såna blöta vintrar. då blir det inte liksom de där en och en halv månaderna där som är leriga, utan då blir det ju hela vinterhalvåret, va?
Ja, och i fjol så var det ju lerigt typ till februari, tror jag.
Mm.
Nej. Och det är ju tufft. Alltså ja. Det var, jag tror att det var förra året som jag insåg varför advent och Lucia och sådär finns.
Mm.
Det är inte så tydligt när man bor i tätort, för där är det ju ganska ljust. Alltså det är mörkt ute, men det är ju lampor överallt. Man tänker inte så mycket på det. Men när man bor så här, jag brukar säga att det är som att bo i en ubåt lite.
Det är väl de andra som bor i ubåt. Men ja, okej, jag förstår hur du menar.
Alltså man är som inne i sitt varma, mysiga, och så tittar man ut och så ser man bara svart, kompakt mörker.
Ja.
Och då insåg jag det här med att man har de här högtiderna som är väldigt ljusorienterade. Det är ju för att det är så mörkt, för att liva upp lite. Att jag kan typ så här längta till Lucia för att det är något då.
Mm.
Britta håller på jättemycket nu. Hon är som väldigt aktiv i sitt i sin julpepp.
Ja.
Så nu är det väldigt mycket pepparkakor, och det dekoreras pepparkakor, och det görs små, det bakas lussebullar, och det lyssnas på julmusik, och det tänds ljus, och du vet. Och det, men det där, det känns som att man typ behöver göra det så här år. För att inte bli galen.
Ja, men precis. Jag, när du berättar detta så sitter jag och tänker på en vän till mig som är snickare. Vi pratade om detta för någon vecka eller två sedan, just där hur han... Han bara satt och väntade på december nu. Han gör... Men du vet, det är bra att jobba som snickare på sommarhalvåret, va? Så han tar liksom sin semester i december. Och sen julpysslar han med sin dotter framför allt, då, som är 11 år. Han älskar ju detta, vet du.
Gud vad mysigt.
Ja, och det är allting. Alltså det är ju 110% all in. Allting. Ja. Och
alltså han bygger väldigt avancerade pepparkakshus.
Bland annat, ja, precis. Oh. Jättefina grejer, va? Och han njuter nog fruktansvärt av detta då.
Det är tur att man har jaktsäsongen. Som jägare är den här tiden på året helt okej ändå. För att man har jakten. Det är ju nu man framförallt gör det, om man jagar med hund. Men om jag inte hade det, då skulle jag fan inte stå ut.
Nej.
Vi har faktiskt fått en fråga till podden om det här med... Det mentala.
Ja.
Jag ska spela upp den. Vänta, ska du få höra.
Halloj. Och hej på er. Benjamin här, Skåne. Tack för en fantastisk podd. Jag har vandrat genom alla avsnitt med vild glädje. Jag funderar på en sak. Hur tar ni hand om er mental hälsa? Vad gör ni när det blir tufft på gården? Och när allt går åt skogen. För jag tänker så här. Att det spelar ingen roll hur många liter sminkolja man har. Hur många ton mjöl man har hemma. Om man mår dålig. Då kommer man inte kunna fungera under i en krissituation. Tack för det. Och hej.
Underbar fråga, Benjamin. Tack för den. Vad säger du, Patrik?
Ja, jag hamnar väl liksom i två tankar gjorde jag faktiskt när jag hörde den då. Eller tre egentligen. Den ena, det var väldigt tufft. Det var en skåning som ringde in trots att du har varit så hård med dem, med dialekten. Det tyckte jag var tufft gjort. Det var den ena.
Har jag varit hård mot skåningar?
Ja, du har pratat om radioröster och då sågade du...
Ja.
Helt...
Ja, förlåt för det. Det var onödigt.
Ja, de ringer, de är inte så känsliga alla.
Nej.
Så de ringer in ändå. Vad bra. Nej, men jag tänker på, eftersom jag själv har varit riktigt dålig. Jag har ju berättat om i ett avsnitt.
Mm.
När jag jobbade med de här ungdomarna och hade familjehem och de dog och massa annat också. Så då blev det ju för mycket, va?
Mm.
Men då var jag ju också sjuk. Och då är det liksom inte bara, det är det där klassiska att vadå skärp dig. Där tar du tid att läka igen, va. Mm. Så det är en sak. Men det andra är det här med livet som går, var just det här att det inte alltid är så roligt. Mm. Jag skulle säga det mer normala. Det gick som när det inte är ja, det är ju en definitionsfråga det här med sjukdom och så, men vi kan säga det när det tillhör det normala. Alltså det är ju normalt att inte må så himla bra jämt. Det är ju liksom en villfarelse det här liksom att gå omkring och vara lycklig hela tiden, annars är du misslyckad. Det är ju inte så. Då har man kommit till fel plats liksom. Mm. Utan det varierar och det är inte så farligt, tänker jag faktiskt. Måste inte vara perfekt hela tiden.
Men det där känns som en tanke som är lättare att hålla när det ändå känns okej, tycker jag.
Ja, men alltså det kan väl vara sämre än okej också. Det kan ju hända tråkigheter i livet och sorg och allt möjligt så här, va. Och då får det väl vara så. Det är ju också en del av livet. Det är fortfarande normalt. Alltså så som livet är.
Mm.
Så jag... När man blir sjuk, då är det riktigt tufft, va? Så är det ju. Och då är det ju väldigt bra om man har människor runt omkring sig, alltså. Oh, jag får över mig det här med att vi har så många som lever ensamma.
Mm.
Och det kan ju vara bekvämt och så vidare, men då är man ju också väldigt ensam oftast när det kniper, va? Mm. För då är det inte bra att vara ensam, alltså.
Ja, men det är lätt att tro, alltså för jag tror att jag har nog lätt att tänka så här, att jag liksom inte orkar med människor när jag har det tufft, så är det lätt, känns det spontant typ lättare för mig att kavla upp ärmarna och reda ut det på egen hand utan att behöva, att det känns som en börda att behöva liksom hantera andra människor eller berätta vad som har hänt eller be om hjälp, att det liksom också, det sociala också blir sten på börda, om du fattar vad jag menar.
Mm. Vad jag tänker liksom, kan du, ja, är det mer praktiska grejer du tänker på som är bekymmer då, eller vad?
Nej, det kan vara vad som helst. Alltså, ja, men jag hade någon sån där, det var ganska nyligen, nu höll jag på och byggde på ankhuset här, och så ringde Britta, jag stod på en stege och så hamnade vi i någon slags tjafs. Hon tyckte att jag skulle göra någonting som jag, en konflikt som hon hade, jag skulle hjälpa henne där. Och så kände jag att jag inte kunde det, och så kände hon sig liksom ensam i det, och så kände jag mig ensam i att jag höll på att stå på en steg och byggde ett ankhus, och samtidigt rymde fåren. Och då, det är nästan alltid då liksom, när fåren rymmer som jag, då, när jag tänker så här, nej, nu tappar jag förståndet. Alltså nu...
Ja.
Alltså nu skjuter jag fåren. Alltså, ja, du vet. Och ja. Att i det läget då liksom be om min farsa var här dessutom och frågade så här, kan jag göra någonting? Och då typ brann jag av på honom istället för att be om hjälp.
Mm.
För att jag då passade jag då på att ta liksom så här första gången typ försöka göra upp med honom om hur det var när jag var liten. Och så. Alltså riktigt idiotiskt var det.
Ja, det var lite korkat.
Exakt, att dra igång det också istället för att säga så här, jag hjälp mig att fånga fåren, så blev jag liksom förbannad på honom. Så jag fick liksom dels bråk med Britta, dels bråk med fåren, dels bråk med min farsa samtidigt.
Ja, det var lite oklokt om man säger så.
Ja, men exakt. Men jag menar att det är liksom inte en vett inställning det där att inte be om hjälp, men jag har som ett motstånd i att be om hjälp, för att jag tycker liksom att det också blir en jobbig grej, alltså det sociala blir en jobbig grej, och det där försöker jag liksom träna bort. Förlåt, du håller på att säga någonting, men nu jag har liksom hela mitt liv, jag har liksom aldrig hela mitt liv typ så pratat med mina kompisar om hur det känns i mig, eller hur jag mår på riktigt, eller när det är något som inte är bra framförallt. När det är bra, då har jag varit duktig på att prata om det. Men när det inte har varit bra, då har jag liksom hållit det för mig själv.
Mm. Och, men är det på något sätt det där som jag försöker emotsäga då liksom det här att du tänker att när du inte mår bra så är det något att skämmas för, någonting som är onormalt eller vad man ska säga, att det inte är förstår du vad jag menar?
Jag förstår den tanken, och jag tror att det kanske stämmer till viss del, men det som känns starkast, det som känns liksom slår an mest i mig är den där känslan av att jag liksom inte orkar hålla på, jag orkar liksom inte hålla på och berätta om det. Alltså det blir också en jobbig grej för mig. Bara för att jag är ovan vid det och att det är lite läskigt och så här, tror jag. Så då drar jag mig för att göra det. Men jag vill, alltså det jag vill komma fram till är så här, typ att jag, det här har jag insett nu när jag är 40, jag har insett att det här är liksom inte hållbart. Det är inte så här man ska göra för att må bättre eller lösa sina problem. Det var faktiskt i somras som det här gick upp för mig så tydligt, för då hade vi haft 40-årsfest för Britta, och så var det en massa människor som såg kvar, och så dagen efter när alla var bakis så bara hörde jag hur Britta och hennes kompisar, de här kvinnorna då, pratade med varandra om även jobbiga saker, och liksom även fast trots att det var liksom en sån skör situation när man är liksom lite kemångest och så här, så pratade de om grejer de skäms för, eller grejer de är rädda för, eller grejer de önskar de hade gjort annorlunda, eller de liksom relationer de har som inte går som de vill och så här. Och då bara tänkte jag så här, fan, det är, jag blir så jävla avundsjuk på den grejen. Att ha det så. För jag har aldrig gjort det. Jag har liksom aldrig pratat med mina kompisar om hur jag har i min relation. Utan jag har istället, eller jag kanske har pratat liksom lite så här ytligt om hur jag har det i min relation. Men jag har aldrig pratat på riktigt om hur jag har det i min relation. Eller hur jag har det som förälder. Eller som hur jag har det, hur jag hade det med min ursprungsfamilj när jag var liten. Och så här. Jag har liksom aldrig pratat med någon om det.
Mm. Jag tänker faktiskt ett par grejer där. Gör jag. Det ena är det här att jag... vi tar den ena först där då. Det är så här, jag har varit väldigt noga att prata med mina barn när de växte upp.
Mm.
Om saker, såna här saker, och varför lärare gör som de gör och så vidare. Alltså på det här med beteenden, känslor och såna saker. Och det har jag gjort dels för att de ska förstå såna här saker, men också kanske mest av allt för att de ska få ett språk.
Mm.
Och jag hade ju hjälp av att jag jobbade på den här arbetsplatsen där mina barn var i låg- och mellanstadiet. Den här arbetsplatsen med de här högstadieeleverna som hade farit illa, kan man säga då, va?
Just det.
Så jag var ju van att prata om sådana saker. Ja,
för där
jobbet.
Måste man ju ha de verktygen för att det ska
ja. Och du måste, alltså ska du kunna möta dem i komplicerade situationer, kanske med våld inblandat och sånt också, och hot och sådana där grejer, så behöver du liksom nästan, ja, du behöver någon form, vad kallar man, introspektion liksom till inåt. Du måste kunna se saker hos dig själv för att förstå andra, va. Men framförallt är det här att kunna få ett språk att prata om det. För annars kan du inte det.
Nej.
Så det är jätteviktigt att prata med sina barn. Jag blir förskräckt när jag hör statistik över hur många familjer det är som inte pratar med barnen, alltså med föräldrar och barn med varandra på riktigt, om man säger så då. Inte vad det ska bli till middag, utan om livet, höll jag på att säga då istället, va. Det är den ena saken. Men sen den andra grejen som jag har, det handlar om, alltså det är ju en balansgång där, men jag är väldigt så där att jag stöter på det bland folk som pratar jättemycket om sina hustrur och livskamrater och så vidare, va? Och jag tänker att det där kan bli för mycket också. Alltså, man lämnar inte ut sin livskamrat hur som helst till andra. Det är jätteviktigt. Alltså, man har en form av integritet där. Alltså, det känns ibland som... Ja, men alltså det är det där med lagom, va? Behöver man prata om någonting och har en nära vän så kan man ju resonera med dem om det. Det bästa är om det skulle kunna vara en förälder till exempel, va? Men det är ju inte alltid det så nu för tiden. Vi har ju inte haft tid med varandra riktigt i några generationer, kan man väl säga.
Mm.
Många, det är ju så. Alla ska förverkliga sig själva och hålla på med så mycket roliga grejer och arbetsplatser hejvilt, och alla är på olika ställen och sådär. Ja. Men i alla fall, alltså det är en balansgång det där, tycker jag, som är jätteviktig. Det där att sitta och pladdra hejvilt om allting med vem som helst, helt integritetslöst, och lämna ut sin väldigt nära uppgifter om sina närmaste. Ja, varför jag är så tydlig med det här lite grann, det är därför jag har ju haft familjehem.
Mm.
Och då blir det väldigt tydligt det där. Därför du har ju liksom olika integritetszoner. Det är integritet, jag hör det själv nu, det här att det är många reagerar negativt på det idag med, för alla pratar om den där integriteten hela tiden, men det är också ett viktigt begrepp, det är faktiskt det. Det handlar också på något sätt om sundhet, va? Mm. Men det lagom är väldigt bra. Då är det ju så här att då kommer det ju en annan människa in i din familj, och har du barn då, så kommer de också in i deras barndom, i deras hem, deras tryggaste punkt, va?
Just det.
Och det är liksom så här också att en familj är en plats där man liksom inte alltid måste vara på topp. Där man kan vara, om den är en frisk familj, så kan man ju vara trygg där och man blir förlåten och alltihopa det här, va? Och man får liksom falla, va? För det har ju ups and downs i livet och man är inte alltid perfekt, va?
Nej.
Men då får du in en annan människa där, och inte nog med det, du får ju in föräldrar som ja, via det här barnet eller ungdomen då, va, som kanske inte är tipptopp. Och sen får du in massa social folk också i din familj det här, va. Du tar ju bort den här biten då. Förstår du vad jag menar?
Mm, jag förstår.
Ja, så är det. Och därför så är det så här att man ska inte behöva vara på tå hela tiden i sin familj för att man riskerar att bli utlämnad heller, va. Och blottlagd och sådär. Så att det är en balansgång alltså. Så de två sakerna, det här att man måste ha ett språk så man kan prata om saker, men man också har väldigt respekt för familjen då, va, och de som är där, att de måste kunna vara avslappnade och trygga och ja, så.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men just det där, ge barnet ett språk, barnet ett språk, det tänker jag att jag, det fick jag aldrig lära mig. Så nej, det försöker jag lära mina barn. Och ja, det tydligaste exemplet som väl alla föräldrar nu för tiden kan, det är det där, man säger inte, när barnet ramlar säger man inte det gick bra, utan man säger hur gick det. Därför att då får man barnet att känna efter, och så istället för att inte låtsas om barnets känslor. Men det går ju att göra liksom mycket mer avancerat såklart. Och sådär. Men sen tänker jag också på det där andra, att få falla, att få dåliga känslor får finnas, är ju otroligt viktigt när barn växer upp. Och också att föräldrarnas dåliga känslor får finnas. Att föräldrar får göra fel, men då återkomma och säga så här: du vet du vad, jag känner mig inte så stolt över det där som hände förut, förlåt för det, eller förlåt att jag höjde rösten, eller förlåt att jag skrek, jag var hungrig och trött. Så att man dels visar barnen att det är okej att känna de där grejerna och okej att göra fel, men också så att barnet får lära känna en som människa. För om man hela tiden som förälder försöker dölja att man är ledsen eller att man bråkar med sin partner eller så här, då är det ju som att barnen inte får lära känna hela sin förälder. Mm. Och det tror jag är farligt.
Mm. Ja. Nej, men så är det. Men jag tänker så här, när barnen är riktigt små.
Mm.
Någonstans egentligen småbarnsåren där, 0-4 eller någonting, då tänker jag faktiskt att jag har den här känslan av att där är det så mycket som händer med barnen, så de ska vara lite fredade i den åldern faktiskt. Just det här att världen är god.
Mm.
Det är tankning, de här riktigt så här god, kärleksfull tankning de första åren. Men sen är det där, som du säger, det får faktiskt också någonting som blev tydligt och konkret. Alltså allting var så på den här arbetsplatsen som jag nämner ganska ofta, där jag fick lära mig så oerhört mycket av de här ungdomarna då, va. Det blev ju ytterligheter hela tiden, och då tydliggörs ju saker, va.
Mm, mm.
Och jag jobbade ju där i 6 år. Och ja, men liksom, det går ju upp och ner, och man är inte alltid på topp och så vidare. Och det är dag ut och dag in, vecka ut och vecka in, va? I en ganska extrem miljö då. Och det som blev efter ett tag som man märkte, det var det där att man kunde vara trygg när man var tvungen att verkligen reagera snabbt och så vidare. Så gjorde man ju ofta det bättre, eftersom man hade hittat en trygghet i att om det blev fel, så var inte det hela världen.
Nej.
Därför att det berodde på vad man gjorde efteråt.
Just det.
Det kunde
att man
till
kan
med
återkomma. Liksom.
Ja, men precis. Hur man får, det kan till och med bli någonting som blev väldigt bra.
Ja.
Efteråt, va? Och, men då var det ju också så här att man jobbade 4 stycken tillsammans, som var väldigt kompetenta personer då, va? Så att man hjälptes ju åt också, hade uppbackning runt sig och så, och förstå och hitta lösningar och sånt där. Och att man kunde gå åt sidan. Jag menar, även om man är väldigt stabil som vuxen, så kan man ju hamna i, bli jädrigt upprörd rent ut sagt, va? Hamna i affekt, va? Och då är man flera, då kan man ju gå åt sidan.
Mm.
Och så får man reda ut det sen när allt har lugnat ner sig, va? Och det där blev ju oftast, eller alltid ska jag säga, väldigt bra.
Mm.
Och då blir man ju också tryggare i situationen, och då ökar sannolikheten för att det ska bli bra också. Att man inte är rädd när man går in igen för att man ska förstöra. Och det där är ju extra känsligt till exempel när det gäller ens egna barn.
Ja.
Att man är ju så rädd. Mm. Det är en väldigt speciell relation, just det här med den här stora kärleken och det här, va. Och man är ju så rädd om den också, att man ska förstöra någonting, va.
Mm.
Och rädd om barnen och alltihopa det här. Men just det här att man kan fånga upp saker.
Mm.
Så länge man håller sig inom det, vad ska vi säga, det finns ju väldigt dåliga saker man kan göra också. Jag tycker inte vi behöver gå in på dem här, men att göra fel på ett normalt sätt, om vi säger så då. Där det inte innebär stora övergrepp och så vidare då, va? Det får man ju inte göra, va?
Nej.
Det är det jag syftar på då när jag säger fel sätt, va? Men liksom man gör tokiga beslut, man blir arg, man blir upprörd, man kanske till och med säger något dumt eller någonting sånt där, va?
Mm.
Då fångar man upp det sen.
Mm.
Och då blir det någonting bra av det istället.
Mm. Liksom, frågan var ju så här, vad vi gör för att ta hand om vår psykiska hälsa. Och en grej som jag då har gjort sen i somras när jag insåg det här, att jag helt saknar bollplank i de här svåra frågorna. Alltså jag har gått i terapi i alla år. Det har funkat jättebra. Jag har gjort det i 15 år säkert. Regelbundet. Och det tycker jag verkligen att alla ska göra. Alltså det är som att ha en PT för huvudet lite. Men jag insåg liksom att en terapeut kan inte fylla det där tomrummet som Britta och hennes kompisar då fyller genom att prata med varandra. Så att jag har då startat en mansgrupp för mig och mina polare. Så vi ses en gång varannan vecka i 2 timmar och pratar om vad som helst. Men jättemycket om papparollen och mansrollen. Det är jättefint. Och det är ganska, jag ska dit idag. Det är alltid som så här, lite blandade känslor att åka dit. För det är också ganska tufft såklart. Alltså det för framförallt när livet rullar på, då tycker jag att det liksom känns nästan som att jag har ganska starkt motstånd mot att börja liksom gräva eller prata om de gångerna inte var så bra. Men efteråt så känner jag mig alltid väldigt liksom upplyst och fylld av energi och kärlek till liksom livet. Eller till mig själv och mina kompisar och till min familj. Så det är verkligen någonting som jag kan rekommendera att göra. Och det här, vi gör det, det är som en gruppterapi som är ledd av min terapeut. Så det är ju ganska, alltså det är så här, det är väldigt på riktigt. Och det kanske man inte behöver. För det kostar ju då pengar och ja, du vet. Men det gör ju också att det blir som en lite större grej och gör att det blir av. Även om det känns motigt och så här. För att man har bokat in det. Men det går kanske att göra även utan att någon leder det. Det var ett tips från mig.
Mm. Jag tänker, jag fastnar på det där du sa med tomrum.
Mm.
För det är också någonting som är viktigt. Nu handlar vi inte i det där med beredskap, men alltihopa det här hänger ju ihop, va? Därför att hur man förhåller sig till saker, till motgångar, till svårigheter, till att inte vara lycklig utan olycklig eller sorgsen eller och så vidare, moloken helt enkelt också då, va? Det har ju väldigt mycket att göra med vad du har för grund, vad du har för bas. Man använder ju termer som jag och jagstyrka och sånt inom i alla fall vissa grenar av psykologin. Då jag är inte skolad i det heller, så jag använder det liksom som jag tycker i de där begreppen. Men det jag skulle vilja säga med tomrum där är att det är ett viktigt område faktiskt. Därför jag tror att det där ställer till väldigt, väldigt mycket.
Hur då?
Ja, men det är framförallt i relationer, i livskamratsrelationer framförallt. Därför att det är också sånt där som jag lärde mig av ungdomarna här också då. Och om mig själv, självklart också då. Man själv är ju alltid inblandad i det där lärandet. Det är ju alltså, jag tycker det har blivit bättre på många håll nu, men vi är fortfarande lite grann av en lite snål kultur när det gäller att uttrycka saker och ting för varandra, va? Ja, min generation, vi var ju de liksom som mammorna blev ju väldigt hårt övertygad utav läkarkår och barnmorskor och så vidare om att man fick bara amma på var fjärde timme och sådana där grejer. Mm. Typ sådana saker. Va?
Ja.
Vi håller säkert på med vissa saker idag som inte är bra heller. Va? Men i alla fall det här att vi inte... Jag sa ju det förut, det här med de första 4 åren där alltså. De är så otroligt viktiga.
Mm.
Och just det här att man tankar upp. Och det man tankar upp, det är liksom det här med jaget på ett positivt sätt. Alltså en sorts att man känner att man duger, att man är älskad, att att man inte får de här tomrummen i sig. Och det handlar egentligen att på ett positivt sätt värdesätta och tycka om sig själv. Inte på det här som man ofta pratar om idag, kanske narcissistiska sättet då, va? Men jag tror att det skulle kunna vara ett kompensation för det där, men det är en amatörteori då, när det är ett stort tomrum. Men framförallt då när det kommer till relationer sen, när man har det där tomrummet, det där som ropar, och så får man de där förälskelserna.
Ja. Oh.
Och då är allting bara fantastiskt. Och de där, man verkligen tankar upp varandra, va?
Ja.
Och då är de där tomrummen borta.
Underbart är det.
Ja, precis.
Jag träffade Britta och slutade gå i terapi. Jag tänkte, nu är jag lagad. Jag behöver
inte. Ja, precis. Men så är det ju där en fas då, en tillhöra fas liksom, för att man ska bonda ordentligt, va? Så.
Mm.
Hålla ihop då, va. Så går ju det där över. Det är ju ett övergående fas.
Det är lite synd.
Ja, en del blir ju förälskade i förälskelsen och det blir ju också ett bekymmer då, för då jagar man ju den hela tiden och så får man ju då byta partner om man inte övar upp och blir förälskad på sin på samma person då istället kanske. Men vad som händer sen, det är ju det där att ja, det där tomrummet, det är ju kvar. Så kommer det fram igen sen.
Mm.
Och då tänker man så här att ja, men den här livsparskamraten där, den älskar ju inte mig tillräckligt mycket. Därför han fyller ju inte det där tomrummet. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och det är väldigt, väldigt oschysst och orättvist. Och det är någonting som man behöver lära sig. Därför att det där är inte ett tomrum som din livsparskamrat kan fylla. Det är ett tomrum som du måste fylla själv.
Hur gör man det då?
Ja. Hur gör man det då? Så han uppgiver röst. Ja.
Tycker jag att skaffa ett jättestort växthus?
Nej, alltså det handlar väl om att jag brukar säga det att det är två saker som man måste lära sig fort och jag har inte lärt mig saker fort. Och jag har inte lärt mig, alltså det låter ju som om man skulle vara så himla perfekt och jag är en vanlig skrotgubbe jag med som kämpar på med olika saker. Men några saker har man väl snappat upp som jag tror är ganska bra. Och det ena det är det här att man måste förlika sig med villkoren här i världen, annars blir det väldigt tufft alltså. Det är den ena saken. Alltså om du oroar dig för mycket eller alltså just det här att det kan faktiskt hända otrevliga saker när som helst, va? Och du blir ju väldigt utlämnad när du får barn eller nära relationer och så vidare, va? Och det och ibland drabbas vissa och sånt där också då, va? Man måste liksom ändå
gilla läget, lösa uppgiften.
Nej, ja, det låter lite tufft, va? För att det är ju ibland är det också så att man bara får åka med, va? Men ändå det här att man inte baxnar och liksom går under över villkoren som är här, utan att man förlikar sig med dem helt enkelt. Den andra saken, det är den faktiskt att man måste börja tycka om sig själv också. Acceptera sig själv. Och jag försöker göra det genom att ha lite distans till sig själv då, va? Och det har ju blivit, jag har blivit bättre. Jag är verkligen inte jättenöjd med mig själv heller. Men samtidigt så tillåter man sig att inte vara superperfekt. Även om man försöker bli bättre. Jag tycker det är en viktig strävan att utvecklas och försöka bli bättre. Så betyder inte det att du måste vara missnöjd med dig själv hela tiden. Utan att det är att du är ute på en spännande resa snarare. Va?
Ja, men jag tycker det är paradoxen lite i det här, om jag bara får flika in, det är ju att det där att liksom älska sig själv och acceptera sig själv och världen och så här, att det kommer kanske ifrån att du börjar uppmärksamma lite mer när du, jag ska prata om mig själv istället, att jag börjar uppmärksamma lite mer när jag inte gör så bra, men att det är helt okej. Alltså att jag är sann mot mig själv och tänker så här, nej. Det håller Britta på mig jättemycket om det där. Att jag ska vara bättre på att säga så här. Nu vet du vad, nu fuckade jag upp. Det där var inte bra alls. Det där, nu gjorde jag jättedumt. För att det är liksom den typen av... Jag menar, att vara sann mot sig själv gör också att man kan älska sig själv.
Ja, men precis. Och att man inte har... Att man förstår att det inte är perfekt. Va? Och det måste inte vara perfekt för att man ska älska sig själv och så vidare, va. Och att det är, ja, jag tycker det är lite grann ett svar på hans fråga där också, va. Just det här att, nej, men det får vara tungt ibland. Och accepterar man saker, inte det där att man bara sjunker djupt in i och mår dåligt, utan mer att, ja, man rider ut stormen då, så får det väl vara så här en period, va.
Ja, men typ, alltså, mina barn vill inte äta vildsvinsfolkorv. Och antingen kan jag välja att hålla på och gräva ner mig i det. Eller så kan jag bara tänka sig, ja. Det är som det. Den är inte lika god.
Nej, men precis. Det där var ju, tycker jag, faktiskt ett väldigt jordnära och konkret exempel. Och det är just det där att många gånger så är det ju... mer att vi skapar det där, och så när då är det bra att ta lite distans. Och ska jag vara ärlig och säga saker, så är det ju så här att när jag var dålig, det är ju också ett tecken på att det blev för mycket, men det berodde ju också på att jag var ju inte bra på att hantera allt som hände heller. Ibland hände så mycket så att man verkligen inte kan greja det, va. Men också det där att man faktiskt får rannsaka sig själv då. Jag var ju tvungen att lära mig saker och förstå saker där för att komma vidare. Det gick ju inte att ha det så, va.
Nej.
Så var det. Så det är...
Men då kan vi tänka att det också var någonting, alltså i det långa loppet, något positivt som hände.
Ja, men absolut. Undra vad som hade, hur tokigt hade blivit om inte det där hände. Det var... en väldigt smärtsam upplevelse, men jag har tänkt på det efteråt som att det är någon som tog mig i örat. Vilken trög jäkel, alltså. Vi får trycka ner han i backen ordentligt, alltså. Han fattar ju ingenting, den där token. Men jag var, som jag sa till någon, men det är nog bara någon vecka sedan, så sa jag just, eller några dagar till och med, jag är så dålig på tidsgrejer där, men det var just det där att, nej, men alltså när man går igenom livet, man blir ju ärrad både till kroppen och själen. Och allt återställs ju inte heller, utan man går ju där igenom livet med märken och blessyrer och skador också egentligen, va. Och man lär ju sig av det där, och så blir det en person också. Och jag tänker att, ja, men också, alltså jag ser inte med sorg på det, utan jag ser att det blir ju en person också, någon som lär sig saker och som kommer ut där haltande och lyttel, jag måste säga. Men, ja, men förstår du, jag känner att jag inte sa riktigt bra där, så bra som jag skulle vilja säga. Nej, men liksom att det blir någonting, alltså det är naturligt, det är så livet är, och det är något fint också på något sätt, va, även om det inte är perfekt. Det är en människa helt enkelt. Och det kommer väl också en erfarenhet och en mognad och förhoppningsvis någon form av klokskap ur det också som inte kommer annars.
Nej.
Det är så det får vara helt enkelt.
Mm. Det är så livet är.
Ja.
För det, jag gillar att dra lite till träning för att jag har tänkt så mycket på träning. Men och då är det som händer människor när de börjar träna är att de tycker att det är jobbigt att träna. Och så tänker jag så här, fan jag är för svag. Åh gud vad jobbigt det här är. Jag måste bli starkare. Så att träningen blir lättare. Men träningen blir ju aldrig lättare, utan träningen är ju jobbigt. Det är ju så träning funkar. Att det ska ju vara jobbigt för att du ska bli starkare och snabbare. Och så här. Och om man liksom kommer på det där, att när man har mjölksyra och svårt att andas så känns man ska spy. Att det är så... Det är så det ska kännas. När man tränar. Det är så liksom, framgång i träning känns.
Ja.
Så kan man ju tänka på livet också. Att liksom, det går inte att ha ett liv utan motgångar. Ett liv med motgångar är... Det är så det ska vara.
Ja.
Och har du inte motgångar så är det något som är fel. Då lyfter du för lätt. Då tränar du för fjösigt. Då kommer du liksom aldrig att få några resultat.
Nej, men det där var bra, för det tänker jag direkt på någonting som vi har pratat om, tror jag, flera gånger i podden också, det där att våga exponera sig, att våga leva, att våga misslyckas, att ta en fetsmäll. Vi är givetvis olika rustade för det, men det är också att faktiskt, för jag tänker att rädsla... Vi har ju våra rädslor allihopa och en del av mer och sådär. Att man inte vågar göra saker för man är så rädd för känslorna som omger misslyckandet. Som på hundutställningar till exempel.
Ja, men exakt.
Ja, men så är det va. Men det är bara att rannsaka sig, ta lärdom, bita i det sura äpplet och se att nej, här har jag varit för dålig va. Men... Att våga exponera sig där, att våga misslyckas. Vi har också varit inne på det när vi pratar om det här med djuren. Att inte, när man har det här småskaliga småbrukandet och vill producera eget kött, egna fina livsmedel, förädla dem och verkligen ta vara på dem och så vidare. Att man ändå inte objektifierar djuren. Bara för att, utan att man har bra relation med djuren och verkligen tar vara på det. Och ändå klarar av det där och tar det där jobbiga säng med avlivandet. Vilket man i och för sig också lär sig och vänjer sig vid. Va? Men att man inte fegar ur helt enkelt.
Nej.
Och det där gäller ju i relationer och sånt också. Både de befintliga nära relationerna men också om man vill bygga nya relationer då, att man vågar satsa, vågar riskera saker och ting. För annars riskerar man ingenting så vinner man inte någonting. Fråga vilken investerare som helst.
Exakt.
Ja. Konstigt.
Fråga inte mig om investeringar. Men...
Nej.
Ja, men exakt. Och liksom jag tänker att liksom, den grej som jag håller på att försöka jobba med nu, det var det här typ en grej som jag sa i den här mansgruppen sist, eller som ni sa. Jag ska inte prata om vad vi pratar om egentligen. Alltså, men jag har som en grej att jag vill börja vara mer sann mot mig själv.
Ja.
Och det tänker jag är liksom ett sätt att både lära mig att älska mig själv och därmed fylla det där tomrummet, men också att det blir liksom lite lättare att leva med mig, för att jag mer i kontakt med mig själv och mina känslor, för att jag inte är rädd för dem längre.
Autenticitet pratar du om.
Exakt.
Det är något som jag har funderat mycket på faktiskt. Just. Nej, men alltså det, jag ser det som yngre människor, men också äldre människor också, där man kämpa så fruktansvärt febrilt på att upprätthålla en bild av någonting som man när man försöker utåt ge sken av att vara någon som man inte är, va?
Mm.
Och signalera saker och så vidare, och så ska man försöka leva upp till den där bilden då, och så ljuger man hela tiden.
Ja.
Och klarar aldrig av att leva upp till den heller. Det där är ju inget lyckat koncept alltså.
Nej.
Det är inte,
ja, då blir man olycklig.
Ja. Men sen, jag tror också att det finns såna här bitar i det där att klara av saker bra. Det är faktiskt att men jag har ju sagt det, det var ju bara, var det förra eller förrförra just det där, så sa det att jag klämde ju i med det där att, bli inte chockad nu Kalle, men alla människor är onda. Och det är lite besviken är jag inte på att inte någon har frågat om det där ordentligt. För jag hade hoppats att jag skulle kunna få följa upp det. Det var liksom en öppning för det. Men jag får väl göra det ändå. Ja, men grejen är det att vi har ju givetvis både gott och ont i oss. Och vi kan välja. Vi har en fri vilja. Och det är inte alltid så lätt att avgöra vilket som är vilket heller då, va?
Mm.
Men om man tänker på att man faktiskt kan vara ond även om man inte tänker på det eller medvetet och så vidare, utan bara vara det, och sen istället väljer att sträva efter att vara kärleksfull, omtänksam och så vidare mot människor runt omkring sig så mycket som möjligt. Jag tror att det är någonting som är jätteviktigt. Alltså det är svårare i Stockholm. Jag märker ju när jag åker dit, va, och man går på gatorna. När det är jättemycket folk så bara går man ju fram, va. Men så ibland så kommer man till en liten gata och går där. Och så möter man någon enstaka. Och då gör man ju som man gör här hemma i gräsmark liksom då. Att, ja, då tittar man på varandra och så säger man hej.
Ja.
Och så blir de livrädda. Ska han anfalla mig nu eller?
Ja.
Ja. Nej, men att man försöker vara generös i möten med människor och ja, sådana saker, va. Inte någon krypande mes menar jag inte på något sätt, utan att man är värdig i liksom verkligen, inte bedjande klia och klappa på min rygg snäll, va. Du vet, en sån där hund som kommer liksom sådär, va, utan en som verkligen försöker vara det, va, på ett, på ett riktigt sätt. Sånt tror jag också att man, det gör ju också att du skapar någonting som är värdefullt. Alltså också det här med att hjälpa och tjäna andra, att göra någonting som är viktigt för andra människor, det tror jag också är ett bra sätt. Till slut utmynnar det här i att för att bygga en bra beredskap på det här området så skapa ett bra liv.
Mm.
Ha meningsfulla, bra grejer, och det är ofta synonymt med att inte bara roa sig själv, utan att det har ett större syfte som är viktigt för fler människor, att tjäna andra alltså.
Mm.
Och att bygga många, eller många, men att bygga nära och kärleksfulla och bra relationer.
Jag tycker det är så starkt det där med att som ingen tänker att den är ond. Alltså det kanske är nyttigt för folk att tänka, alltså kanske är nyttigt för mig att tänka så här. Tänk om jag är en av de onda.
Mm.
Och då istället liksom ge mig fan på att inte vara det.
Ja, men det är exakt så du ska göra, Kalle. Du är ett jävla monster, men du är ett jädra monster som ska välja att vara kärleksfull, omtänksam, tjänande. Det är jätteviktigt. Ja. För grejen är det är jätteviktigt att förstå att det är den stora grejen, va. För annars så står man där sen, va, med den goda avsikten.
Ja.
Och alla de här hemskheterna som vi har hört framförallt under 1900-talet som låg oss nära, det var ju, de var så goda så de hade rätt att vara onda helt enkelt. De hade så goda avsikter, de ville nå det där utopiska goda, va. Och så blev det massmord istället, va.
Mm.
Jag gick till ytterligheten där nu, och det finns ju även i det lilla då att det blir tokigt, va. Man måste försöka sträva efter det helt enkelt, va.
Mm.
Så är det. Det är jätteviktigt.
Jag vill säga en grej till som har med liksom hur jag ta hand om min psykiska hälsa. Just som kopplar an till det här med beredskap och småbrukarlivet och så här, det är ju att, just när det känns övermäktigt, och det här går ju att översätta på alla situationer, var man än befinner sig i livet, när det känns som att det är för mycket, att det kan vara ett träningspass. Vi tar ett träningspass för att det är enkelt och liksom avgränsat. Det är ett träningspass som känns alldeles för jobbigt. Men det är bara, alltså det är bara, man börjar äta högen med bajs. Liksom. Hur äter man en högen med bajs? Jo, en sked i taget. Och att man bara börjar göra... att typ, om jag plockar in en vattenslang idag så kommer jag vara igång. Och då känns det inte längre oöverstigligt. Utan då har jag liksom har gjort en tredjedel av det jobbet. Ja. Och då blir det mycket lättare nästa gång.
Vilken härlig känsla det där är.
Visst, eller hur?
Ja, det är underbart faktiskt att när man för det åt rätt håll, va, så ja. Är det. Men ja. jag vill säga också såna här, ska vi säga, enkel grej, alltså för mig. Det är faktiskt, och det ser jag nu, för jag känner att både min fysiska och mentala kondition är på nedåtgående.
Ja.
Och det har ju också med att jag har jobbat väldigt hårt på sommaren och jag har jättemycket människor och det är väldigt mycket, vad ska jag säga, kärlek i luften och så. Va? Många människor som verkligen tycker om och är tillsammans, så det blir en stor upplevelse för alla. Och sen är det bara tvärnit på hösten, va? Det är och tomt. Och just när jag åker iväg och börjar jobba så sitter man här. Ja. Och så ska man jobba i det där. Va? Det som är en av framgångsfaktorerna där för mig, det är faktiskt...
alkohol. Nej, jag skojar.
Nej, det är väldigt farligt.
Ja.
Det är det faktiskt.
Ja, det var ett skämt.
Ja, det var... Men det är faktiskt att träna.
Ja.
Alltså, det är oerhört positivt för både och alltså. Alltså, det är så enkelt och jordnära och konkret... Så hitta en träningsform. Och jag... Min erfarenhet är... Jag är ju 57 nu. Och det som jag har märkt att jag mår bra av, det är faktiskt... att köra kortare och intensivare pass alltså. Inte som du. För det blir för mycket för mig. Du har ju det här att liksom, om man inte spyr efter träningen, då har det varit ett löst pass liksom. Ja, men lite åt det hållet är det. Jag tror inte du spyr varje gång, men det är inte långt ifrån.
Ja, men det där är också, jag ska vara ärligt och snabb, jag körde ett pass innan det här nu. Det var jättelänge sedan jag tränade. Jag kände att nu måste jag göra någonting. Och då kändes det ruggigt att gå ut i gymmet, så då körde jag bara lite armhävningar och upphopp och sånt där i vardagsrummet. Och det var ju inte ett hårt pass på något sätt.
Nej, men normalt sett, du har det där att det ska verkligen kännas. Du har ju mycket det i dig. Det har jag ju förstått och sett.
Ja, men så är det.
Så är det ju. Men däremot så att det ska vara tunga pass liksom. Jag kör gärna med skivstång alltså. Och roddmaskin. Och sen och tre pass i veckan när man är lite äldre, kanske lagom så att inte kroppen blir överstressad.
Nej.
Upp till fyra kanske. Men sen kan man ju då, i mitt fall så blir det väl mer arbete. Ett alternativ är ju att man tar promenader och försöker träna någon halvtimme med förhöjd belastning på något sätt i alla fall. Om dagen, utöver det då.
Mm.
Jag kan säga när jag hade den där tyngsta perioden i livet då. Så lärde jag mig några saker. Det ena var faktiskt att om jag gick ut utomhus före klockan 10 på morgonen. Och tog en promenad så att jag dels att jag fick frisk luft och solljuset på mig. Så blev det en bra dag. Om jag inte gjorde det så blev det inte en bra dag.
Mm.
Och samtidigt så var det här att då fick jag igång det här med vaken och sömnhormonerna på det sättet också på ett bra sätt. Va?
Just det.
Så det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det har också det där med att Ja, du sa ta en bit i taget, att börja någonstans. Va? För är du så får du liksom komma upp någon nivå, så blir det oerhört, oerhört mycket bättre om du är väldigt långt nere. Va? Så är det. Och det där hjälper otroligt mycket. Så det är det någon som lyssnar här och inte är... Och sen när jag är värre däran, så är det ett väldigt bra konkret tips. Det andra är faktiskt att jag märkte... När man inte är på topp så är det också svårt att sköta det här med att äta ordentligt och sådana. Alltså på topp när man mår jävligt dåligt, ska vi säga istället.
Just det, vad bra.
Då äter man kanske inte jättebra heller. Så det jag också gjorde där, det var att ta ett bättre kvalitets kosttillskott. Ett brett om med både vitaminer och mineraler. Och det har jag märkt sen genom åren sen efteråt också, framförallt i det här november och det här när det börjar bli mörkt och sådär och det inte är jätteroligt, så mår jag bättre utav att ta ett kosttillskott också då. Så att det fyller, jag vet inte vad det är som brister eller vad det är, men då täcker jag upp det, så blir det lättare.
Ja, det, där kan ju folk bli så här, att Livsmedelsverket säger att om man äter en varierad kost så behöver man inte äta kosttillskott.
Nej, äter du perfekt så behöver du inte göra det. Ja. Missköter du det så är det, kan det vara väldigt bra. Så är
men,
det.
Men om vi ska sammanfatta som ett svar till Benjamin, så är då gör jag ett försök, och då är det så här, var sann mot dig själv.
Ja, autentisk.
Autentisk. Acceptera att livet har toppar och dalar. Gör saker, utmana dig själv, prata med människor runt omkring dig och träna.
Ja, jag tänker bygg ett bra liv.
Ja, bra.
Bygg ett bra liv också. Alltså, då vi har ju tagit mycket av de bitarna som vi tror är bra byggstenar i det bygget.
Det kommer jag också jävla starkt från när vi gjorde extra avsnitt för när Ryssland gick in i Ukraina.
Ja.
Att människor var rädda och oroliga och så här.
Ja.
Och då sa du just det där. Det man kan göra är att skapa ett bra liv.
Ja. Och det är lite så där nu när vi kör den här podden med det här perspektivet, med beredskapsperspektivet. Det är ju liksom det som är det vi ska göra. Så jag känner ibland det där, alltså jag vill ju verkligen att folk ska höja sin beredskap på alla plan. Idag har vi pratat om det mentala planet, och det kanske vi har gjort för lite. Vi har gjort det till och från, kanske inte så mycket som idag. För det är ju inte, vi har pratat om det med det gäller kunskap, träning, skicklighet och så vidare också då, va. Alla de här bitarna, egentligen om, vi sa ju det, när vi gör den här med det här perspektivet så kan vi egentligen hålla på hur länge som helst. För vi kan prata om vad som helst, men ur det perspektivet, va. Och det är ju rätt sant faktiskt. Oj, nu tappar jag bort vad jag skulle säga där.
Det gör inget. Bygg ett bra liv.
Ja, bygg ett bra liv. Med relationer, det tror jag är den stora grunden det.
Bra Patrik, tack för din fråga Benjamin. Jättebra, och det är också jättetydligt. Man förstår precis vad du sa, trots att du kommer från Skåne. Så det var inget. Innan vi slutar Patrik, så har vi några sponsormeddelanden.
Just det.
Vi har ju bland annat ett samarbete med jordnära.se. Och de... Vad var det där? Du hade något.
Det ena är ju det här att vi har fixat en kampanj. Jag hörde av mig. Jag började få frågor om plantuppdragning och så ifrån småbrukare. Alltså sådana som gått mina kurser och sådär. Eftersom vi hade börjat med jordnära där då, så ringde jag upp. Jag har sett att de har ett väldigt fint utbud på... Ja, med odlingstråg, krukor, underbevattningstråg, ebb- och flodbord, massa sådana här grejer, va? För fönsterodlingar också, med multipluggbrötten och sånt där. Och då gjorde de en kampanj med 10% på krukor, odlingstråg, kategorin och multipluggbrötten då. De står ju som kategorier i menyn där. Och där är det, kupongkoden är katastrofen med små bokstäver då. Den kampanjen pågår ända fram till nyår.
Det är ju liksom hög tid nu att skaffa alla grejer du behöver för nästa odlingssäsong. För senast januari drar det igång. Då ska ju chilin ner.
Men jag vill också poängtera så här. Är du den som ska börja så alltså, och har knaper ekonomi och så vidare, behöver absolut inte ha såna här grejer. Det går att sitta och klippa mjölkkartonger, äggkartonger, små brätten. Du kan göra egna brätten av spillvirke. Alltså trälådor och så vidare. Det går att göra jättemycket enkla grejer. Däremot så tänker jag så här, om du är i kategorin liksom att nej, nu håller det på att gå åt helvete här, va? Det blir matkris och alltihopa det här. Nu ska jag verkligen göra slag i den där gamla drömmen och köra mer storskaligt. Ja, men då är det här otroligt bra grejer för att få system i att kunna dra upp planter i större mängd och sådana saker, va? Mm. Det underlättar mycket, men absolut inte nödvändigt. Jag står ju och visar upp olika sådana här system på småbrukarkurserna. Men säger samtidigt så här att är det den där apokalypsen att det här blir stopp, det kommer inga fler grejer. Och de här grejerna nöts ut, går sönder. De håller ju bara ett visst tag ändå, va? Och beroende på kvalitet. Oftast håller de i alla fall i 10 år och en del är riktigt och håller kanske i 25 år. Så är det. Men då är det ju det där som de gjorde förr när de drog upp planter, att man jobbade med vanlig radsådd i kallbänkar, och innan dess så gjorde man sådana här små trälådor som man fyllde med såjord och plantjord och sånt och drog upp sina planter i, va? Så att det, då bygger man upp ett gäng sådana och har det som system istället. Mm. Men jag är så nöjd och jag märker vilken stor glädje det är för de som har gått småbrukarkurserna som jag har lite mer kontakt med och kan följa när de skaffar det här och drar upp och får så här mycket fina planter och så vidare och ordning på det, va? Så ja, det är värdefullt. Och nu finns det där med 10%. Då. Men jag vill också säga så här. Jordnära då. Vi pratade om växthusen här för ett tag sedan. Det går inte att få någon kampanj på växthusen. Därför att de är redan offensivt prissatta, som man säger. Alltså det är små marginaler på dem. Så det finns inte utrymme för några kampanjer där. Men däremot så blir det på sätt och vis en kampanj ändå. För fram till den 14 december så är det de priserna som är nu. Sen drabbar inflationen jordnäras växthus också. Och det blir prishöjningar då, va? Så att det kan vara bra om man vill skaffa ett växthus inför nästa säsong. Inte har hunnit sätta upp det nu i höst. Så det är klart tidigt på våren. Men istället har man sparat plasten en vinter. Allt har för- och nackdelar. Så kan det vara bra att köpa ett växthus nu då innan den 14 december om man har bestämt sig för att göra eller bestämmer sig för att göra det. Och det är ju så också att du får skruva ihop det här. Och det kan vara bra att ha det som vintersysselsättning i garaget eller ladan eller någonting sånt där, va. Så är det klart till våren, så går det snabbt att sätta upp det. Så det är inte så tokigt. 14 december fram till dess så är det de priserna som står. Sen blir det en prishöjning på växthusen då.
Bra! Jordnära.se. Och sen har vi också nyheter från Prepbox.se som ju är vårt eget varumärke där vi säljer katastrofmat.
Mm.
Vi har ju lanserat flera nya produkter nu på slutet. Dels så lanserade vi Prepbox 48 timmar. En liten variant av vår låda med färre rätter. Det är mat för en person i 48 timmar. Perfekt för din evakueringsväska. Eller ha på jobbet. Eller ha i bilen. Eller i sommarstugan. Eller i båten. Eller vad det nu är. Sen har vi också lanserat den ultimata Prepbox-produkten, skulle jag vilja säga. Nämligen Prepbox 25 år. Som är stora, gedigna guldburkar med frystorkad mat. En burk rymmer ungefär 20 rätter. Och den här maten håller alltså i 25 år. Så det är verkligen så här, köp nu och ställ dem någonstans och glöm bort dem. Så har du ditt på det torra i 25 år framåt. Och säkert ännu längre. De kommer säkert att hålla i 50 år. Men det kan bara garanteras 25 års hållbarhet. Och vi lanserade de här på hemsidan. Och de tog slut direkt. Vi hade underskattat lite efterfrågan.
Ja, det kan man väl säga. Vad tog de inte slut första eller andra dagen? Eller
jag tror första kvällen tog de
första
slut.
Första kvällen, ja. Ja.
Vi jobbar på att få fram fler såna här guldburkar. Och om du är sugen på att verkligen bygga upp ett beredskapslager hemma, så gå in på prepbox.se och skriv in din mailadress, så kommer du få ett mail så fort Prepbox 25 finns i lager igen. Så blir du en av dem som kan köpa det. Och det känns jävla skönt med den här produkten, tycker jag. Det är alltid skavt lite. Den stora Prepboxen är ju en underbar produkt också. Men den har ju, även om den har väldigt lång hållbarhet, så har den ju en begränsad hållbarhet. 3 år, tror jag.
Mm. Så det är ju så. Jag tycker de kompletterar varandra väldigt bra, de här produkterna. Vi kan ju säga 48 timmars. Och sen är det Prepbox original då, som är 12 dagar för en person, kan man säga.
Mm.
Eller 3 dagar, 72 timmar för 2 vuxna och 2 barn. Eller 4 personer då, kan man säga. Och sen har vi den här långlagring som vi kan kalla pensionsförsäkring.
Mm.
Om inte annat.
Exakt.
Ja, men det är så här att... Och sen 48 timmars där. Den är ju perfekt om du vill prova på och se om de här mjukkonserverna är någonting för dig. Det är också perfekt därför att det ryms inom avdragsrätten som företagsjulklapp.
Just det.
Och sen är det lagom om du vill på ett prisvärt sätt skaffa till din hemgångsväska eller evakueringsväska och sådana saker. Om du är ensam då.
Och sen har vi den där grejen som vi inte pratar så mycket om. Men det finns ju inget billigare sätt att köpa såna här rätter. Så om du ska fjällvandra eller jaga eller vad det än är, så ja, då är det prepbox.se som gäller.
Ja, men jag kan väl säga så här, jag tycker prepboxen är originalprepboxen är jättebra. Det är så när det gäller de här hållbarhetstiderna på de här produkterna. Det gäller även 25-åringen där. Det är ju de där de garanterar en viss nivå utav ursprunglig smak och konsistens, alltså upplevelse av ätandet och närings- och energiinnehåll.
Mm.
Det är ju inte så att det blir giftig efter 25 dagar och 25 år och en dag, va? Utan, och det är samma med mjukkonserven också. Så de håller längre. Men prepboxen, tycker jag, det är så pass mycket mat i den. Så där är också så här att det är bra om man ändå omsätter den. Tycker jag.
Mm.
Använder den här. Alltså antingen när man åker ut och fiskar eller åker ut och kampar eller ute med båten. Alltså att man provar att använda den och tillaga den efterhand också. Och så sen förnyar man det här, va? Efterhand också. Så där är ju den perfekt. För jag måste säga att jag tycker ju att mjukkonserverna är godare än de frystorkade.
Ja, men de är 1000 gånger godare.
Ja, visst är det så?
Ja, ja, ja. Mm. Alltså de är ju godast... Nu blir det så krängigt igen. Men de är så goda så att... Jag ska säga att det är ju liksom nödmat även... I sådana liksom, nödsituationer som är typ du kommer hem sent från jobbet
och, ja, precis,
ingen mat hemma. För det är liksom, det är god mat.
Ja, det är det. Det är det.
Sen är det med olika goda och olika rätterna, och det beror ju på vad man har för smak själv och så här. Men, men jag tycker de är skitgoda faktiskt.
Mm.
Och det var det. Jordnära.se, prepbox.se. Jag har inget mer. Fortsätt skicka frågor. hej@katastrofen.se är mailadressen. Ljudfrågor är toppen. Tack för det, Benjamin.
Oj. Vi skulle ju ta massa frågor vi hade fått. Jag har sett att vi har hållit på i 1,5 timme, Kalle.
Ja, vi ska sluta nu, Patrik.
Ja, då får vi ta det där med de där 25-årsfrågorna nästa avsnitt.
Vi får göra det.
De har ställt en väldigt massa frågor vi skulle ha tagit idag.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Och ta hand om varandra och se till att öka er och andras beredskap. Så hörs vi om en vecka. Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.